Fredrik Wenell heter jag, jobbar till vardags på Örebro teologiska högskola, akademi för ledarskap och teologi eller Örebro missionsskola eller vad vi nu vill kalla det för. Formellt sett heter det väl akademi för ledarskap och teologi numera. Jag jobbar också på Evangeliska Frikyrkan med stöd för våra ungdomsledare och ungdomspastorer på en liten tjänst. Jag delar det här. Delar min tjänst lite mellan de två olika tjänsterna. Jag har också arbetat som ungdomspastor i någonstans mellan 9 och 10 år. Först började jag i Hylleparkkyrkan i Malmö. Sen har jag jobbat i Johanneskyrkan i Linköping. Där jag slutade som ungdomsledare. För mig är det ett steg uppåt i karriären faktiskt. Börja som pastor och sluta som ungdomsledare. Det är det finaste man kan göra, enligt mig faktiskt. Sociala medier och bekräftelse. Det är en ganska intressant att fundera lite över. Och hur gör man en predikan om det? Jag har gått de senaste veckorna och funderat ganska mycket på det. Hur predikar man om sociala medier och bekräftelse om man också vill utlägga bibeltexten? Det är en liten utmaning faktiskt. Får se om jag lyckas hitta någonting i Bibeln här. Jag tror det. Jag tror att Gud har gett mig någonting att förmedla till er. I fredags kväll så satt jag på ett ställe en bit härifrån. Och så plingade till i min mobil och det var en sån här avisering eller notifikation eller notification från min messenger som är ett sånt här socialt medium. Och det här blev en väldigt början på en väldigt, väldigt bekräftande och intressant konversation faktiskt. För det var en kvinna som jag och min fru och vår familj umgicks mycket med under en tid. Och som var en del av en husförsamling som vi kallade för G18. Det låter som en sån här terroristsekt från Tyskland eller någonting sånt där. Men vi kallade den för G18 för det var grupp 18 i Hylleparkkyrkan helt enkelt. Och det gick under namnbeteckningen G18. Och den här gruppen har gått igenom personerna. Vi skapade en familjehusförsamling kan man säga. Där vi samlades lång tid, var tredje lördag. Lagade mat tillsammans, bad med våra barn, hade bönestationer och så här. Fantastisk tid, då betyder extremt mycket för oss. Den här gruppen har splittrats av naturliga skäl för vi har flyttat. Men det har också varit kämpigt för åtminstone, som jag vet, påtagligt för två av de här familjerna. Som har gått igenom skilsmässor. Som har gått igenom andra turbulenta saker. Och en av de här familjerna, den då före detta frun i den här familjen, berättar att när hon nu står och lagar spaghetti bolognese här på fredagskvällen så påminns hon om en av våra husförsamlingsgånger som vi hade för då kanske 15 år sedan. Hon har idag tappat tron och idag lämnat tron. Men hon påminns om det när hon står och gör sin spaghetti bolognese och så startar hon en konversation i Messenger där alla är inkluderade. Och helt plötsligt så börjar vi utbyta minnen med varandra. Kommer ni ihåg den där gången vi träffade sina gympahallen och så lekte vi med våra barn, vi spelade innebandy och så åkte vi hem och åt en av de godaste chokladmoser vi ätit och så bad vi tillsammans. Eller när vi åkte på weekendresa till Danmark och våra barn första gången fick hoppa på en stor studsmatta och så bad vi tillsammans. Och så skapade det där en berättelse där någon sa, jag måste erkänna att bilderna här, för några la ut bilder i gruppen för resor från våra gånger tillsammans. Och någon sa, jag måste erkänna det här är fantastiska minnen, men det fyller mig också med smärta och med sorg. För det påminner den personen om ett liv som inte längre fanns. Men så fick vi också säga till varandra i den här gruppen, ni betyder jättemycket för mig under en period. Oavsett vad som har hänt sen så betydde det. Och så fick vi genom den här konversationen i fredags kväll bekräfta varandra. Säga, jag kommer ihåg dig. Du fanns där för mig. Och på ett sätt så finns du där fortfarande för mig. Fast vi inte har setts på, flera av oss har inte setts på 12-13 år. Så kom man ändå ihåg och mindes vad Gud hade använt oss till för varandra den här tiden. För mig blev det där en påminnelse inför den här söndagens predikan. Här finns något otroligt positivt gott i det som vi kallar för sociala medier. Där vi kan koppla upp på varandra och faktiskt i det här fallet påminna oss om vad är det Gud gjorde i våra liv och vad har han gjort i våra liv. Men nu ska vi göra en omröstning. Har ni med mobilerna? Nu ska vi göra något totalt förbjudet. Ni ska få använda mobilerna i gudstjänsten. Är ni med? Pratar man om sociala medier, då måste man ju använda mobiler, eller hur? Så bara upp med dem nu. Det är inte förbjudet, nu är det godkänt. Och så ska du först fundera på om du är över 25 eller om du är under 25. Är ni med? Kan ni fundera? Är ni klara? Har ni bestämt er? Bra. Vi kan väl ta halvårsskiftet 25. Nej, ni får göra som ni vill. Och så kommer det snart, hoppas jag, att upp två en omröstning här på skärmen. Yes, är du under 25 så ska du svara på den här frågan. Det är just det ni ser där. Man slår in där, man går till sin webbläsare. Man har mobiltäckning nu då. Man går till sin webbläsare och slår man in www.menti.com eller .com. Och så kommer ni till en hemsida där. Och så slår ni in en kod 474137. Så ska ni, jag hoppas att det här ska fungera nu som det ska. Vi får se, annars blir det fiasko. Men då går vi vidare bara, så det är lugnt. Ingen fara. Har ni fått upp en hemsida? Nej. Är det seg uppkoppling här i Obbytorp? Se vad jag har. Jag har 3. Funkar det här, tror ni? Ja, det funkar alldeles utmärkt här, säger jag. Det är också 3. Ja. Ja. Ni som är under 25, jag gissar att ni redan är uppkopplade för länge sedan. Kan det stämma? Om ni är under 25, ja. Där började det komma. Uff, Snapchat tar ledningen. Det är alltså ni ska svara på Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube eller Pinterest. Det var min dotter som sa att man ska ta med Pinterest också. Jag vet inte vad det är faktiskt. Hon sa, nej men tjejer har det i min ålder. Hon är 19. Snapchat tar ledningen här. Facebook. Uff, nu blir det YouTube. Nej, Facebook och Snapchat. Många har röstat. 13. Är det fler kvar? Ja, YouTube kommer här. Nej, men du är över 25, va? Ja. Ja, Kent, nu får du är över 25. Om man har gjort fel är det inte så farligt naturligtvis. Nej. Ja. Här ser vi vad ni använder här i Obbytorp. Om jag får gissa lite så tror jag att det är några över 25 som har röstat här fast som inte borde ha gjort det. Ja, för det är lite för många Facebook här om du frågar mig. Eller vad tror ni? Eller hur? Använder ni Facebook? Nej, jag gissar det. Det är nämligen sådana i min ålder och äldre som använder Facebook. Då är det vanliga med Snapchat skulle jag tro. Typ så. Mm. Och så kan vi trycka vidare nästa. Nu är det alltså ni över 25 som ska rösta. Och så är frågan här. Har du 1. Renoverat köket fast det var funktionellt. 2. Köpt en bil för att grannen hade en likadan. 3. Köpt ett klädmärke för att alla andra hade ett sånt. Eller 4. Gillat en bild på Facebook för att det var rätt person som lagt ut. Det är alltså ni över 25 som ska rösta på det här nu då. Ni andra kan koppla av. Det kan man nog inte, men man borde ju kunna göra det. Ja, ni ser. Kent, nu får du rösta. Det gör inte ingenting av det. Nej, okej. Jag vet inte om det här var bra exempel. Jag bara högg några i luften. Men jag tror ni förstår vart jag vill komma någonstans. Det här med sociala medier är inte på något sätt nytt med att få bekräftelse. Inte på något sätt. Ni ser, vi har alla behov av bekräftelse. Oavsett om vi använder sociala medier, om vi använder Facebook, Snapchat eller vad vi än använder. Vi har alltid varit sådana som människor. Vi har ju alltid varit sådana som har tittat. Det är ju bara att gå in. Jag kunde gå in på min pappas bank när han jobbade där. Så såg de ju likadana ut, alla män som gick där. De hade mörk kostym, slips. Nu var de ju tvungna att vara klädda så. Men även när jag var ung på 80-talet. Då skulle man ha rätt ryggsäck. Jag upptäckte först när om dagen att det fortfarande var Salomon-ryggsäck som var det hetaste. Precis som det var då. När jag växte upp. För vi vill ju höra till. Vi vill ju bli bekräftade. Så det här är ingen nyhet att söka bekräftelse för att sociala medier finns. Däremot kan man säga att det sociala medier har gjort med bekräftelsen är att den är totalt obegränsad. Man kan ju få bekräftelse jättemycket, när som helst. Och väldigt, väldigt, man vill ha det, man söker det, man behöver det för att se vem man är och vem man vill vara. Och ni vet, jag vet inte om ni är såna, men jag menar, jag är sån. Ni vet de där sekunderna man sitter där på Messenger, som i fredagskväll kanske. Man sitter och så har man skrivit någonting som man tycker var bekräftande, snyggt, bra eller lite fyndigt. Och så ser man de där prickarna som kommer upp, har ni sett det någon gång? Som börjar bluppa så där. Man väntar den andra på väg att skriva ett svar. Men det dröjer så lång tid. Och så försvinner de. Och då blir man för mycket ångest, eller hur? Vad var det den där personen egentligen tänkte skriva men förmodligen suddar eller struntar i? För det hade ju betytt så mycket för mig om jag fått höra det. Och så kommer det aldrig upp någonting. Eller ni vet det där, när man har lagt ut en bild på Instagram. Och det dröjer så otroligt lång tid innan någon likar den eller gillar den första gången. Då får man ju faktiskt se till att man har ett gäng kompisar som man vet alltid kommer lika sina bilder. Ni tror att jag skojar nu, men det är faktiskt delvis så här. Jag har kollat med min son, det är hela researchen jag har gjort då. Jag vet att det är mer så. Man behöver de där likesen. Man vill ha dem. För lägger du ut en bild på Instagram som inte blir gillad, som mina bilder på Instagram för övrigt. Jag gick igenom dem. 12 likes. Inte så bra faktiskt. Men det där gör någonting med oss. Det sätter oss på ett behov av bekräftelse. Och där vi hela tiden med sociala medier sätts på en våglängd av att jag behöver bli sedd, jag behöver bli älskad, jag behöver bli kräftad. När jag inte blir det så blir det ett problem för mig. Där jag inte får det här. Och samtidigt så är ett annat problem här, det är att de här bekräftelserna som man får på sociala medier lätt kan bli ytliga. För jag vet att när min kompis skriver kung, jag har gjort lite sån här research på lite Instagram-grejer så här, kung eller bästbror, eller ni hör att det är 15-åringar ungefär, eller idolen eller något, idrottsgäng alltså. Eller jag hittade en som var ganska rolig, det var maskin, den är bra, maskin. Och så hur ska man hantera det här? När det står idolen eller det står bästbror. Hur många skriver den här personen bästbror till? Är det bara mig han skriver bäst till? Eller hur många skriver han? Eller menar att alla är bäst? För bäst är ett superlativ som bara kan gälla på en egentligen. Men hur många menar han är bäst? Och så blir man lite cynisk och så funderar man på, betyder det här verkligen någonting? Eller är det bara en jargong? Eller jag har tittat lite på bland sina sidor som är min åldersgrupp. Du fin, hjärta, hjärta, hjärta. Sådär. Vad gör det med oss när vi använder de här superlativen, bekräftelsen och så blir vi lite apatiska inför dem? Hur ska jag kunna visa någon på riktigt att jag uppskattar, att jag älskar, att jag bekräftar? När vi har tömt ut alla de här stora orden hela tiden. Men gäller det här bara unga? Nej, har ni förstått att det gör det inte? Det såg vi här. Och jag har sagt om mig själv, det gäller inte bara unga, det gäller oss alla. För visst är det så, vi såg ju på undersökningen här bland oss. Visst är det så att vi gillar sånt som vi vet, personer som vi behöver, bör gilla. Vi vet vilka bilder vi ska gilla när våra medelålders vänner, nu pratar jag till min egen åldersgrupp, lägger ut bilder på myset på fredagskvällen eller den perfekta semestern. Eller jag testade någon gång faktiskt att lägga ut en sån här riktigt sunkig lunch som jag hade. Du vet den där spagettin från i förrgår med lite ketchup och ett par torra falukorvsskivor. Lite ironisk var jag. Inte jättemånga likes kan jag säga. För att det sticker ju ut, eller hur? För det är de andra sakerna vi gillar, de andra sakerna vi vill ha bekräftelse på. Det här gäller oss alla. Varför är det så här? Varför är det på det sättet att vi suktar, att vi söker efter bekräftelse? Det finns ett jätteenkelt svar på den frågan. För att Gud har skapat oss sådana. För att Gud har skapat oss för och till varandra. Om vi tittar i första Mosebok. Om ni vill, kan, om ni har biblarna med kan ni slå upp det. Jag ska inte läsa det för jag kommer till en annan text sen. Men om ni vill kan ni slå upp första Mosebok kapitel 2. För där står det att Gud hade ju skapat mannen. Står mannen först. Gud hade skapat mannen och så upptäckte Gud när han skapat mannen att det var inte gott för mannen att vara ensam. Och då försöker Gud lite grann och så tänker han, ja men han ska skapa lite djur åt mannen så han slipper vara ensam. Och han skapar lite djur åt mannen, men det är inte tillräckligt bra. Djur räcker inte. Det räcker inte att ha en katt eller en hund eller en kanin eller en groda. Det räcker inte. Utan Gud måste låta mannen falla djup sömn. Och så tar han ett revben, står det, eller ett ben från sidan eller någonting. Och poängen här är ju från sidan, alltså en jämlik. Någon som tars från en jämlik sida, inte uppifrån, inte nerifrån, inte någon över, inte någon under, utan från sidan. Och så skapar Gud kvinnan, står det. Och så blir de tillsammans Guds avbild. Och det är någon, kvinnan och mannen är kompletterar varandra. De är olika men ändå lika. De är människor, de är inte... Alltså, det räckte inte med katter och hundar, det behövde en människa. Det behövde någon som var lik men ändå olik. Någon som kunde bekräfta, någon som kunde älska. Vi föddes för gemenskap, eller vi skapades för gemenskap, för Gud har skapat oss sådana. Gud vill ha sådana, och ytterst sett naturligtvis gemenskapen med Gud. Och det här behovet vi får av sociala medier, av att köpa likadana bilar, att ha likadana kläder, det är för att det ligger en djup längtan i oss att vi vill höra till. Att vi vill ha en del av gemenskap, att vi behöver vara sedda, bekräftade. Och det här vet ju psykologer, hur jag vill säga, att den första blicken från mamman är så viktig, och pappan, men framförallt mamman. Det här mötet mellan barnet och mamman är så viktigt, att barnen blir sedda, att barnen blir bekräftade från tidig ålder. Annars får de inte rätt utveckling, annars utvecklas de inte på rätt sätt. Att bli sedda, för det ligger något djupt mänskligt i det. Så det enkla svaret på frågan är, sociala medier finns för att Gud vill det. Nej, inte riktigt så. Men sociala medier blir så stora för oss för att den här längtan ligger så djupt i oss, för att Gud har skapat oss sådana. Men berättelsen stoppar ju inte där i första Mosebok. Det fortsätter in i kapitel 3. Och vad händer där? Ja, men vi ser ju hur den här blicken, det här att vara sedd av Gud till exempel. För det står ju i början, så verkar det som om Adam och Eva umgås med Gud på ett ganska, kan man säga, naturligt sätt. På ett ganska enkelt sätt. Gud ser dem, de ser Gud, de pratar med Gud. De pratar med varandra och umgås ganska, de är tillsammans utan några problem. I kapitel 3, efter att de har ätit den där hemska frukten, så ser vi hur de skäms för Gud. De går undan, de gömmer sig, för de orkar inte bli sedda av Gud. De orkar inte få Guds bekräftelse, de vågar inte möta Guds blick. Och vi ser hur berättelsen säger också att de börjar skyla sig själva med löv och börjar göra kläder senare, för att de inte kan stå nakna för varandra. De vågar inte bli sedda som de är, och så börjar de skapa bilder, skapa kläder som de skyller sig med. Alltså det här behovet av bekräftelse som Gud har skapat oss till blir skadat, blir förstört i och med syndafallet. Och därför söker vi också ännu mer bekräftelse. Vi behöver ha den här bekräftelsen, vi behöver få den här bekräftelsen. Vi behöver bli sedda. Och jag tänker mig att det här oerhörda behovet, den här oerhörda längtan efter att skriva rätt CV, att ha varit rätt som varumärke, att ge rätt bild av dig själv på Facebook, Instagram, Snapchat eller vad den handlar om. Ha rätt kök, ha rätt kläder. Bottnar egentligen den här brustenheten. För vi orkar inte bli sedda som vi egentligen är. Den text vi verkligen ska läsa idag är från Sakaios. Är inte från Sakaios. Det är naturligtvis om Sakaios i Lukas 19. Annars hade jag varit en heretiker. Jag tror det fanns en text skriven om Sakaios. Lukas 19, 1-9. Så skriver Lukas så här. Han, det vill säga Jesus, kom in i Jeriko och gick in genom staden. Gick igenom staden. Där fanns en man som hette Sakaios. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädjen. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sade till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sade till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som har förlorat och rädda det. Om det är en sak man kan säga om Sakaios, så var det att han hade ett ruggigt dåligt varumärke i den här staden. Han var väldigt hatad. Han hade ett dåligt CV. Han hade en dålig image. Det var dåliga bilder av honom helt enkelt i den här staden. Han var ofantligt rik på ohederliga affärer. Om Sakaios hade levt idag, vi leker med tanken att Sakaios hade levt idag och hade haft massa sociala medier. Så när jag satt och funderade lite på det, så tänkte jag, förmodligen hade Sakaios haft 15 000 följare på Instagram. Är det mycket? Det är ganska mycket, va? Ja, man kan ju ha ännu mer. Men så är 15 000 följare på Instagram. För att han var ju rik. Förmodligen kanske till och med känd för att han var rik. Han kanske var en sån här, jag vet inte om ni har tittat på många såna här YouTubers. Sådär. Då finns det de som lever på att åka, eller inte bara göra det här då, men bland annat lever på att åka första klass, jag är lite intresserad av flygplan, Airbus 380. Nu vet de här största planen som finns i världen. Åka första klass, testa hur det är att få den här maten serverad. Att få boka in sin halvtimme i den här fantastiska duschen och toaletten. Tänk som hade det när man åker ekonomiklass. Men tänk om man hade en dusch då, det var fantastiskt. De åker den här, testar åka där över en kontinent till en annan. Och de tjänar fruktansvärda pengar på det. För att de har råd en egen YouTube-kanal att åka första klass flyg. Det ska man kunna tänka sig, någon gång i alla fall. Sådana hade kanske Sakaios varit, för han har haft råd. Så han har haft massor med YouTube-följare också. Men kanske bara, är det kanske ingen vän med 2 dagar på Snapchat? För det var egentligen ingen som ville ha kontakt med honom. Så tänker jag mig att Sakaios skulle kunna vara en sån person. Han var rik, men han var väldigt ensam. Han hade massor med pengar, men ingen som bekräftade honom. Och den här bekräftelsen, när han hör om Jesus ska komma, så har han ju hört. Ryktet har ju naturligtvis kommit före Jesus in i den här, eller till Sakaios. Han har ju hört att Jesus har botat sjuka, att han har gått till de fattiga, att han har gått till de utstötta. Han vet att Jesus ser till de här som ingen annan ser till. Ryktet har naturligtvis gått före Jesus. Och det här har Sakaios hört om. Så Sakaios bestämmer sig för att han ska klättra upp i ett träd, för han är ju liten, så han ska få se, åtminstone få en skymt av Jesus. Och så kommer det fantastiskt. Han får inte bara en skymt, utan han blir sedd av Jesus. Det här lilla uttrycket, Jesus såg upp på Sakaios. Och han såg honom. Och den här blicken bekräftade Sakaios. Han såg inte bara, han såg en människa, men han såg inte bara en människa, utan han såg också Guds ögon. Han såg Guds kärlek när Sakaios såg på honom. Och den här lilla blicken, den här bekräftelsen, som är så liten, en så liten del av den här texten, förändrar ju allt. När Jesus fortsätter att säga, jag vill gästa ditt hus, jag vill gå hem och äta middag med dig. Och det var ju en otrolig inbjudan naturligtvis, att få bli ytterligare bekräftad. Jag vill inte bara se dig, jag vill vara din vän, jag vill äta med dig, jag vill dela måltid med dig. Och det här blir ju en total förändring för Sakaios, att bli bekräftad, att bli sedd. Så att han faller ut i någon, han ruinerar sig fullständigt. Jag är inte, jag kan lite ekonomi, men inte så mycket. Men visst borde han bli ganska fattig om han gör som han säger, eller? Om man har sin rikedom, ska han ge bort hälften av vad han äger, så ska han ge bort fyrdubbelt till dem han har pressat ut. Om man då har blivit rik på att pressa ut pengar, då det är något som inte stämmer riktigt här. Men så mycket betyder det för Sakaios att han blir bekräftad. Att han är beredd att ge upp allt för att vara sedd av Jesus. Och det här tänker jag är en typberättelse på den bekräftelse som alla människor behöver. ytterst sätt att bli sedd och att bli bekräftad av Jesus Kristus. För det här kopplar ju tillbaka till den här upprättelsen från första Mosebok. Det som gick fel i syndafallet. Det som fullständigt ruinerade människans blick på sig själv, på Gud, på varandra. Börjar återupprättas här hos Sakaios. Där han ser vad han har gjort. Han ser och han har liksom sugit ut människor från deras pengar. Och han börjar bli upprättad genom det här. Han börjar få tillbaka en självkänsla, en självbild. Han är sedd av Jesus Kristus. Naturligtvis förändrar inte det allt. Naturligtvis är det så att Sakaios fortfarande får brottas med det som alla människor brottas med. Men han har börjat en resa. För han är sedd av Jesus Kristus. Så den här längtan som sociala medier då exponerar oss för eller ger uttryck för väldigt, väldigt intensivt, väldigt mycket, är bara en djup längtan som alla människor har. Att vara sedd, bekräftad och älskad. Nu finns det ju ett problem, tänker jag. Sakaios hade en jättefördel som inte du och jag har. Att han kunde ju se Jesus som vanlig människa. När jag var 33 brukade jag säga så här. Ni kan Jesus var, jag menar det var som mig. Tänk på mig, jag är 33. Nu är jag inte 33 längre, det var ett tag sedan. Så vi kan väl låtsas att jag är 33. Snälla. Eller titta på någon runt omkring er. Så påtagligt kunde de ju se Gud. För Jesus är ju Gud. De kunde ta på Jesus. Hans blick var inte bara en fantiserad blick. Utan det var som när vi tittar på varandra i ögonen. Det var den blicken Sakaios mötte. Där kan man ju bli lite avundsjuk. Och tänka, det hade jag också velat. Eller hur? Tänk att få möta Jesu blick på riktigt. En dag kommer vi få göra det. Det blir fantastiskt. Men hur får vi idag möta Jesu blick? För det blir ju nästa fråga. Hur möter vi Jesus idag när vi inte som Sakaios kan se Jesus kroppsligen? I vår tradition, Evangeliska Frikyrkan, jag är från Pingströrelsen från början, så har vi ofta lagt fokus på känslor. Att bli bekräftad av Jesus handlar ofta om att fyllas med en känsla. Med någonting som liksom tar över mig, som gör mig glad, uppfylld eller för den delen ledsen, berörd av Gud. Och det är någonting fantastiskt. Jag håller just nu på att genomföra lite olika intervjuer med unga kristna vuxna. Då är det en kille som berättar i en sån intervju. Hur han första gången mötte Jesus till omvändelse fick en erfarenhet av som av ett vatten som bara sköljde igenom honom. Så han var liksom sedd av Gud, av Jesus på det sättet. Att han fick en erfarenhet av en ström som bara gick igenom honom. Det är fantastiskt att höra sådana berättelser. Det är helt otroligt att bli bekräftad på det sättet. Och där har vi ofta lagt en fokus, lagt tyngdpunkten. Det är det vi har sagt, det är så man ofta uppfattar jag det, har jag uppfattat det så. Det är så man möter Jesus. Mitt problem är att jag aldrig har mött Jesus på det sättet. Jag har aldrig känt Jesu närvaro på det sättet överhuvudtaget. Så för mig har det här varit en brottningskamp. Jag kan berätta om en kille, börja med det, sen ska jag berätta min egen berättelse sen. En kille för när jag var konfirmationsledare 1997 tror jag det var, på Klintagården på Öland. Det var ett 3 veckors läger. Det var helt fantastiskt. Gud gör så mycket i konfirmanders liv när man får vara tillsammans med dem 3 veckor. Och sista kvällen, ni vet, på läger, sista kvällen, det är något speciellt. Så har det alltid varit, kommer alltid att vara. Så vill vi alltid ha det. Men det är alltid så. Det här var sista kvällen på 3 veckor. Dagen efter skulle vi ha den stora konfirmationshögtiden. Den här killen gick fram i andakten på kvällen som vi hade. Efter lovsång, predikan, under förbönen. Han gick fram, vi hade inbjudan till att erfara Jesus, att uppleva Jesus, att bli omvänd, att bli frälst helt enkelt. Den här killen gick fram, böjde knä vid, det var knäfall längst fram, han böjde knä. Jag gick fram till honom, böjde mig vid hans sida, la min hand på honom och började be för honom. Jag hade bett en god stund, så önskade de Guds välsignelse och gick ner och satt mig. Han satt kvar Och jag tänkte, tog inte bönen eller vad hände här? Så jag gick fram igen till honom, böjde mig vid knät, böjde mig på knä vid sidan av honom, bad för honom. En god stund, gick ner och satt mig. Han satt kvar. Så en tredje gång gick jag fram till honom, böjde mig på knä vid sidan av honom, och la handen på honom och frågade honom. Och så säger han, jag vill känna att det här är på riktigt, men jag känner ingenting, sa han. Och runt omkring honom låg ju naturligt lite låg, men satt tonåringar och grät och var påtagligt berörd av Gud. Han satt där, kände ingenting. Och för honom var det liksom beviset för att det är så det ska vara. Och så gjorde han inte det. Jag bad igen och hoppades, ni vet, en liten ilning i alla fall, någonstans i kroppen. Ingenting. Var finns han idag? Jag ska inte berätta vem det är. Förmodligen skulle många av er känna till vem det är. Han är gott bevarad i tron, kan jag meddela. Han har varit ledare i många kristna sammanhang, kan jag också meddela. Så med andra ord har han byggt sin tro på någonting annat. Hans möte med Kristus har sett ut på ett annat sätt. Min story, min egen berättelse är liknande. För precis som jag sa, jag har aldrig känt Jesus. Men hur har jag sett? För jag hade ju inte stått här, eller hur? Om jag inte hade varit sedd eller bekräftad av Jesus, då hade inte jag stått här. Jag hade inte gått upp och ställt mig inför er och predikat om evangeliet. Om inte jag hade varit sedd och bekräftad. Det hade jag ju aldrig utsatt mig för. Hur har jag då blivit? Min story är ganska lik den här killens. När jag gick bibelskolan 91 i Göteborg, Smyrnakyrkan i Göteborg, så hade vi besök av Mark DuPont, ni kanske känner till honom. Det var innan det hände, 94-95 i Philadelphia, Örebro. En stor Toronto-välsignelsen kom då. Och när han var där och undervisade oss om profetisk gåva, så gick han omkring, eller så skulle man ställa sig så här och få förbön. Så gick han omkring och så tittade han på oss och så sa han, så var han någon fötter som rörde på sig, så sa han, du ska bli missionär. Gud vill använda dina fötter för att gå ut. Eller någon kanske började skaka i händerna och började gråta och sa, du kommer arbeta med utsatta människor diakonalt eller liksom med socialt på det sätt. Sådär. Så kommer han till mig, jag står där och tänker, äntligen. Så kommer han och så säger han, du kan be för grannen bredvid. Tack. Och lite så har min berättelse sett ut. Faktiskt. Det har alltid varit ungefär så, ja men du kan be grannen, ja, inte alltid, men alltså mycket så, ni förstår vad jag menar. Var har jag fått min bekräftelse? För mig har bibeltexten varit otroligt viktig. Och när jag fick hjälp av mina lärare på missionsskolan 94-97 när jag gick där. När jag kunde se Josef Bergdahl som idag är min kollega. Eller Mikael Tellberg står och utlägga bibeltexten, och i nästa stund så var vi tillsammans i förbön och de lyfte sina händer och bad till Gud, och så nästa stund så att vi brottades med Paulus jobbiga texter. Och så bara fascineras de över bibeltexten, de lyfter upp några nya perspektiv där man får möta Jesus genom texten. Det har varit viktigt för mig. Det är där jag har blivit sedd av Jesus. Eller jag kan få ståpäls när vi firar nattvard i mötesplatsen. När vi säger, när jag får höra orden, Kristi kropp för dig utgiven. Det är för dig, Fredrik. Det är för dig. Eller när jag hör, så är ni fastän många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Varje gång så ryser jag. För jag tänker, det är för mig. Där blir jag bekräftad av Jesus. Kanske finns det fler. Som också, jag har haft en annan man i min hemförsamling som aldrig fick tungotalet. Det var ju viktigt i pingströrelsen att de skulle få tungotal. Han fick aldrig det. Han var en av de mest fantastiska ledarna. För han upplevde aldrig det där. Men han mötte Jesus på andra ställen. Kanske finns det fler som har det som jag har haft det. Men vi är sedda. Vi blir sedda på olika sätt. Och det tredje viktiga stället som jag tänker. Det är Jesus kan se oss genom våra känslor. För det tror jag är en väldigt fin och viktig del av vår tradition. Att vi har bejakat känslorna som ett sätt för Gud att se och tala till oss. Men ibland har vi gjort det till det enda sättet. Och det är därför jag berättar berättelsen om mig själv. Att jag har blivit sedd av Gud på andra platser. Det tredje sättet är naturligtvis varandra. Jag tycker det var otroligt vackert att se de här bönestationerna i er församling. Det var otroligt vackert att se att hur många som gick fram och fick välsignelsen. Det är ett sätt att bli sedd av Jesus. När någon annan lägger sin hand på dig och säger Jesus välsigna dig. Då är man sedd av Jesus. Gud använder dig och mig. Eller när vi är förbönen, när vi är husförsamlingen eller får dela kaffe tillsammans. När vi sitter hemma och äter tillsammans en lördagkväll eller vad vi gör. När vi bygger ett staket tillsammans och hjälper varandra. Där är vi Jesu händer och fötter för varandra. Det är att vara sedd av Jesus. Och det behöver vi alla, för Gud har skapat oss till människor som vill och behöver bli sedda. Och vi kan vara en del i Guds upprättelse av det här. Vi kan hjälpa varandra att navigera i all den här, i den här tiden när sociala medier liksom gör oss beroende av bekräftelse. Så kan vi försöka hjälpa oss att hantera det. Och att hjälpa varandra till ett helande genom Jesus. Där vi får hjälpa varandra att se in i Jesu ögon. Precis som Zacchaeus fick. Ska vi be?